Läsa två verser ur Filipperbrevet. Kapitel 3. Verserna 13, 14 tror jag det var. Jag kommer dit. Ja, det är 13, 14. Filipperbrevet 3, 13, 14. Talar Paulus om en viktig livshållning. Man måste också kunna komma till en punkt där man lämnar det förflutna bakom sig. Paulus hade fått insikt om vad som var viktigt i livet, och nu ville han göra en rätt prioritering. Han ville vinna Kristus. Han ville lära känna honom och hans uppståndelsekraft. Det gamla ville han lämna bakom sig. Han hade ett nytt mål för sina ögon. Utan ett nytt mål är det svårt att inta det nya livet. När vi tagit emot helande och upprättelse, så måste vi sträcka oss efter det nya livet i Kristus Paulus. Paulus skriver detta med följande ord. Ja, mina bröder, jag håller icke före att jag ännu har vunnit det. Men ett gör det, jag förgäter det som är bakom mig och sträcker mig mot det som är framför mig och jagar mot målet för att få den segerlön som hålles framför oss genom Guds kallelse ovanifrån i Kristus Jesus. Paulus uppmanar oss att vi som följer Jesus ska ta till oss detta tänkesätt. Om du under många år har levt i ett tillstånd av inre förkastelse, så är detta mycket viktigt. Just förkastelseproblemet har en tendens att kleta sig fast. Vi kan bli ältare, en typ av människor som ständigt ska tala om sina problem och oförrätter och missförstånd. Jesus frågar dig, vill du bli frisk? Vill du mogna som människa? Vill du växa upp och ta ansvar för ditt liv? När vi stängt portarna till det förgångna och fått vårt problem och våra behov belysta, när vi tagit emot helande och förlåtelse, så måste vi också ta nästa steg. Att lämna det som är bakom oss och sträcka oss efter det som ligger framför oss. Amen.
Vilka härliga ord så här på söndag förmiddag. Att glömma det gamla och sträcka sig framåt. Tänk vad många människor som gräver sig fast i gårdagen och aldrig kommer längre än till gårdagen. Man vaknar varje ny dag, men man pratar bara om gårdagen. Om det som var förra veckan, det som var igår, det som var förra året. Man tittar aldrig framåt på det nya livet. Och det är det som är viktigt som kristen och framförallt som nyfrälst. Att inse, jag har lämnat det gamla. Det gamla är förgånget. Något nytt har kommit. Sen finns det kanske konsekvenser av mitt gamla liv som jag måste göra upp med. Har jag skulder från mitt gamla liv, så måste jag klara upp dem. Men jag kan inte leva i dem. Jag måste leva framåt. Det var helt rätt ord. Så att och jag tror kyrkan generellt behöver titta framåt. Det är så lätt att man tittar bakåt i allting. Men ni vet vilken härlig dag det är idag på många andra sätt. För om vi nu ska titta bakåt. Nu skulle vi inte titta bakåt. Och det är bra det. Därför att förr var det som så i Sverige. Det var det någonting, det fanns kyrkoplikt. Man var tvungen att gå i kyrkan ett visst antal söndagar per år. Det var bara så. Gjorde man inte det, så kom prästen eller kyrkoherden och knackade på dörren hemma på byn och undrade, varför har ni inte varit i kyrkan? Ni är inte inräknade den här söndagen. Varför har ni inte varit där? Alltså, att ha en kyrkoplikt och tvinga människan till en förmiddagsgudstjänst, det är inget bra alternativ. Å andra sidan så fyllde man ju kyrkan. Så det var ett alternativ. Idag så tror jag, hoppas att människor går till kyrkan och frivilliga. Så att alla ni som sitter här idag är inte här på grund av en gammal kyrkoplikt som säger att ni måste gå hit, för att annars så kommer pastorn eller så kommer prästen och knackar på hemma och säger, varför gick du inte i kyrkan? Jag tror att alla som besöker en gudstjänst idag 2009 gör det av en egen fri vilja och längtan och orsak. Hoppas i alla fall. Människor som går i kyrkan på grund av tvång behöver nog gå hem ett tag och fundera på vad man gör. Det tror jag. Det är bättre att människor går lyckliga och fria till kyrkan än att går hit för att man måste. Jag har faktiskt tittat lite vad söndagens tema är idag. Och det är lite spännande. För att det är ett av de centrala budskapen. Det finns många centrala. Men snart är det jul. Och förutom att tomten kommer med massa presenter till mig, så är det också så att Jesus föddes. Hade inte han fötts, så hade vi inte heller varit här idag. På påsken så dog Jesus. Och sen återuppstod han på tredje dagen. Det som återstår nu, det är att han ska komma tillbaks och hämta de människor som tror på honom. Och det som är viktigt i det här, det är att Jesus ska hämta alla människor som tror på honom. Oavsett om man, till, om man är pingstvän, missionare, baptistare, EFK-are, katolik, vad man nu är, så kan vi fortsätta rabbla massa. Alltså, han kommer inte hämta vissa kyrkosamfund samfund bara. Utan Jesus kommer hämta alla människor som tror på honom. Sen har det väl kanske genom tiderna funnits en tro på att om man tillhör en viss kyrka, en kristen kyrka då, och rätt tro inom kristendomen, så kommer man till himlen. Jag vågar nog påstå att det fanns en tid när pingströrelsen trodde att man kom till himlen mer än vad missionärer gjorde. Det finns en gammal historik om den historien. Eftersom missionärer en gång i tiden bara ansåg som halvfrälsta. Nu är jag väldigt medveten om att alla som tror på Jesus kommer till himlen. De kommer han att hämta. Han kommer aldrig att titta i medlemsmatrikel. Han kommer aldrig att titta vilken kyrkotillhörighet man har. Och det tycker jag känns jättebra. Så då kan vi lägga det åt sidan. Och vi ska läsa några bibeltexter för idag. Och den första börjar i andra Petrusbrevet. Och det är kapitel 3. Och från den 8:e versen. Andra Petrusbrevet kapitel 3 och vers 8. Men glöm inte detta, mina älskade. Att en dag för Herren är som 1000 år och 1000 år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna under våldsamt dån, och himlakroppar upplösas av hetta, och jorden och det verk som är på den finns inte mer finnas till. Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst, den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta, med nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte. Och så går vi till Matteus kapitel 25. Och från vers 31. Där är rubriken Människosonens dom. Då står det så här från Matteus 25 och 31. När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron, och alla folk ska samlas inför honom, och han ska skilja dem från varandra som en herde skiljer fåren från getterna. Och fåren ska han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra. Då ska konungen säga till dem som står på hans högra sida: kom in, ni min faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått rättfärdigt åt er från världens begynnelse. Och sen fortsätter de hela vägen ner. Det står att jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Sen så står det allra längst ner i slutet på det här. Då talar Jesus i vers 46 om de rättfärdiga och orättfärdiga. Och det han säger till de orättfärdiga, det är att dessa ska gå till ett evigt straff, men de rättfärdiga ska gå till ett evigt liv. Det har ju funnits tider när man hade, vi kan kalla det svavelosande predikningar. Man pratade om himmel och helvete på ett sätt så att folk skulle bli rädda för helvete. Man riktigt skrämde dem till himlen. Det var en metodik som jag inte tror speciellt på. Därför att jag tror nämligen som så här att man kan varken skrämma, lura eller knuffa in en människa i himlen. Jag tror utifrån vad Bibeln säger att varje människa måste ta ett eget beslut i sitt hjärta med sitt förstånd. Jag vet inte hur det går för alla dessa människor som under 1700-1800-talet och ännu längre tillbaks tvingades in i kristendomen. Men det fanns ju en tid när man tvingade människor till kristendom på ett vis som att om inte du blir en kristen nu, då är det slut med dig. Vi kommer att spöa dig, vi kommer att sätta dig i fängelse. Det blev en väldigt allvarlig konsekvens. Och vilken människa säger inte ja till kristendomen då? Istället för att råka ut för det. Jag vet inte hur det kommer gå för de människorna. Det är vår Herre som tar hand om det här en dag. I slutänden. Och det är det också som är en trygghet för mig. Jag tror det är en trygghet för alla människor att veta att en dag. När det tar slut. En dag när Jesus kommer tillbaks. Så är det inte människor som ska avgöra om du och jag kommer till himlen. Det är Jesus som har det här slutgiltiga beslutet. Det är han som kommer att ta hand om det här. Tänk vad skönt någonstans att kunna vila i den tron. Och veta att det kommer inte finnas några samfundsstyrelser. Som kommer att läsa några matriklar och några anteckningar om att Kalle, Nisse, Stina. De får komma in i himlen för att de har gjort si och så, det har funkat. Men Oscar och Pelle, de kommer inte in därför att vi har sett att det inte har varit så bra här. Det är bara Jesus som tar hand om det här en dag. Och grundkriteriet, det är att jag tror på honom. Det är det. Hur resten kommer se ut i alla delar. Kan vi gissa, vi kanske kan ana. Vem var den största syndaren, vem var den minsta syndaren? Jag vet inte. Det vet ingen av oss. Det enda vi vet det är att tron på Jesus är det som är nyckeln till himlen. Det är där det är. Och genom tron så följer jag också det Bibeln säger. Men oavsett hur detta går till så är det så att varje människa ställs inför ett val. Var ska du och jag tillbringa evigheten? Det är en fråga bara. Det är ett val. Jag kan inte skrämma dig dit. Jag kan inte knuffa dig dit. Jag kan inte bära dig dit. Jag kan inte lura dig dit. Du och jag måste ta ett eget val. Det är ett helt fritt eget val. Sen finns det många som predikar en tro om att Jesus kärlek den är så gränslös. Så att alla människor kommer till himlen. Och det tror jag bottnar i ibland en rädsla själv. Jag vet inte alla gånger vad det handlar om. Jag tror inte att Jesus kärlek är så gränslös att han säger att alla är välkomna till himlen oavsett vad ni har gjort, vad ni tror och vad ni gör. Därför att då vore ju hela Bibeln förkastlig i det. Sen tror jag, men det är min egen teori, att till exempel förståndshandikappade människor. En egen teori. Jag tror att de kommer till himlen. Men det tror jag utifrån att om man inte har en förståelse, alltså i mitt intellekt kan inte förstå att ta in vad tro är. Det är så att många av de här förståndshandikappade, de är ju som barn hela livet. De blir aldrig vuxna. Jag har mött några gånger genom åren människor med förståndshandikapp, med psykisk ohälsa. Som man ibland i jakt på medlemmar har jagat, för att det är väldigt lätt. De döps i den ena församlingen, sen kommer de till nästa, så kan de döpas där och sen så blir de frälsta i varenda församling de kommer. Därför att deras intellekt förstår inte vad det här handlar om. Den som lurar dem mest kan få dem till att göra vad som helst. Och jag tror någonstans, men det är min egen tro och jag säger inte att den är rätt, men jag tror att människor som inte förstår, som inte kan ta in det här med frälsning på grund av att man har en skada. Och som inte kan avgöra vad rätt och fel. För att någonstans handlar det om det här att min synd, mina fel och mina brister som jag gjort är hindret från att komma in i himlen. Hade jag levt felfri hela livet hade det varit löst. Vad vi vet så är det bara Jesus som har levt felfritt. När jag kommer till Jesus och ber om syndernas förlåtelse, så tog han dem på korset. Och därmed så är det ju klart. Men om jag inte vet, om jag inte förstår med mitt intellekt vad som är rätt och fel, så tror jag att de människorna kommer till himlen, precis som barn gör. Man talar ibland om att det finns ju inom katolicismen bland annat att man har nöddop på små barn. Att barnen hamnar i limbo, alltså mellan himmel och helvete. Nu håller det här på att förändras. Nere i Vatikanen. Men jag tror att barn kommer till himlen. För att ett barn kan ju inte medvetet ha syndats och straffas för det. Men det är min tro. Sen får vi se en dag vem som hade rätt och vem som hade fel. Där får vi leva och se. Men alla vi andra som är friska och sunda och klara, vi har ett val att göra. Och så finns ju den här frågan: när kommer Jesus tillbaks? Alltså, ända sedan Jesus dog för lite mer än 2000 år sedan, så har man försökt spekulera, gissa när han kommer tillbaks. Man har genom avancerade räknetal i Bibeln, man har räknat, multiplicerat, dividerat, och så man hittat helighetstal, och så har man tagit månader, år, och så har man hållit på att fiffla och vända och vrida på detta. Och så har man sagt att ja, men då kommer Jesus tillbaks. Några som har varit väldigt aktiva på det här genom åren, det har ju varit Jehovas vittnen. Nu har de lagt ner det här för att de har gjort det några gånger och upptäckt att det har inte hänt någonting. Och sanningen är ju, påstår jag, och det finns bibelstöd för det, vi ska strax läsa det, det att det finns ingen människa, levande människa på denna jord, som kan säga att när kommer Jesus tillbaks? För att det står nämligen som så här i Markus, vi går till Markus evangelium, det 13 kapitlet. Markus 13. Och så tar vi ifrån vers 21. Markus 13 och vers 21. Om någon då säger till er: se, här är Messias, eller se, där är han, så tro det inte. Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra tecken och under för att om möjligt leda det utvalda vilse. Men var på er vakt, jag har sagt allt i förväg. Så står det så här om människosons återkomst: men i de dagarna efter denna nöd skall solen förmörkas och månen skall inte ge sitt sken. Stjärnor skall falla från himlen och himlens krafter skall skakas. Då skall man se människosonen komma bland molnen och med stor makt och härlighet. Och då skall han sända ut änglar och samla sina utvalda från de fyra väderstrecken, från jordens ände till himlens yttersta gräns. Så går vi lite längre fram. Så står det om den här dagen ifrån vers 32. Men om den dagen eller den stunden vet ingen något. Inte änglarna i himlen, inte ens sonen, ingen utom fadern. Men om den dagen eller den stunden vet ingen något. Inte änglarna i himlen, inte ens sonen, ingen utom fadern. Jag tycker det här är väldigt tydligt budskap. Vem vet när Jesus kommer tillbaks? Alltså, om inte ens sonen, om inte ens Jesus själv vet om när han ska tillbaks, hur ska jag då som människa kunna förutspå och gissa det här? Ibland ägnar vi oss åt bibelteorier som är meningslösa. Det enda som vi vet som är sant, som vi kan stå för, det är att för varje minut som passerar de minuterna som precis har gått, så vet vi att vi är en minut närmare klockslaget då Jesus kommer tillbaks. Det är den enda sanningen. Om det är imorgon, om det är nästa år, om det är 10 år eller 100 år. Eller 1000 år. Vi har ingen aning, mina vänner. När minuten är passerad så är vi en minut närmare den delen. Sen vet vi faktiskt inte heller när våra liv slutar på jorden. Det är ju ingen som har en kalender där det står att när är det dags för mig och dig att lämna in det här jordelivet. Det är en ovisshet för oss alla. Men det är också så att bli en kristen, det handlar inte bara om att jag ska rädda min själ för evigheten. Det är ju det som kommer där framme. Men vad händer innan jag kommer dit fram då? Jag kanske blir 100 år och får leva frisk och kry till jag blir 100. Det handlar om att leva ett liv här på jorden också. Att leva i en underbar gudsrelation. Att leva i en relation med fadern, med sonen och den helige ande. Då kan de här orden vara en tanke på att det är inte bara livets slut som jag siktar på som kristen. Det kan också vara den här bönen. O Herre, när jag vaknar och dagen börjar, gör mig medveten om din närvaro. Gör mig medveten om att du bor i mig. Hjälp mig att se dig i mitt inre och att tala med dig och hämta styrka hos dig. Så att jag här på jorden kan vakna med en sång och i anden vara vänd mot dig hela dagen, alla dagar. Att kunna börja en dag med de här orden. Varje dag. Och den gemenskapen som vi kan ha som kristna. Att få leva det här livet fylld av helig ande är en stor förmån och en stor möjlighet. Så att ingen tror att nu är det bara en transportsträcka hem till himlen när jag blivit en kristen. Det finns så mycket på vägen dit. Men det är också så att även om jag en gång har sagt ja till Jesus och är en kristen, så måste jag också vara vaken på mitt liv som kristen. Jag måste underhålla min relation till Jesus. Bibeln varnar för sömnen. Det kanske är därför folk ibland vill ha eftermiddagsgudstjänst, man är lite trött på förmiddagen. Men alltså, det är så lätt att när någonting blir rutin och vana, en slentrian, att någonting händer. Man kan ta en bild ifrån en arbetsplats, vilken som helst i vårt land. Du som anställd, du ser inte din chef varje dag. Det är kanske så att chefen inte har sitt kontor just på platsen där. Och chefen är kanske inte där så ofta. Och det är så att ju mindre man ser sin chef, så finns det också en risk att man börjar ta sig friheter för vad man kan göra på sin arbetsplats. Det är jättemänskligt. Men friheterna kanske inte är tillåtna enligt företagets policyer och regler. Och med tiden och chefens frånvaro så blir de större. Och de blir större. Och en dag, då njuter man så mycket av chefens frånvaro i sin frihet, att man har glömt bort chefen. Och en dag så kom han. Om då min frihet var så stor och tillräckligt allvarlig, så blir man avskedad. Det här händer på våra arbetsplatser i vårt land hela tiden. Så här står det i Markus. Vi ska gå till Markus evangelium, Markus 13. det var där vi var förut. Så fortsätter vi från vers 33. Då står det så här: var på er vakt och håll er vakna, ty ni vet inte när tiden är inne. Det är som när en man reste bort. Han lämnade sitt hus och gav sina tjänare i uppdrag att sköta var och en sin uppgift. Portvakten befallde han att vara vaksam. Vaka därför. Ni vet inte när husets herre kommer. Om det sker på kvällen, eller vid midnatt, eller på efternatten, eller på morgonen. Vaka så att han inte plötsligt kommer och finner att ni sover. Vad jag säger till er, det säger jag till alla. Vaka. Så redan för 2000 år sedan så fanns problemet. Det är så lätt att man efter många, många år som kristen kommer in i en slentrian. Det som fanns i början som nyfrälst. Det är därför det är så härligt med nyfrälsta. För att de är eld och lågor hela tiden. Det är Jesus, 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 Jesus. Hela tiden. Man verkligen lever ut i det här. Att Jesus är mitt allt. Så brukar man säga att efter en tid så blir de också som alla vi andra. Alltså det här finns och det är sant. Alltså genom åren när man har mött nyfrälsta. Och människor i olika församlingar har sagt: nej, men nu får du lugna ner dig, liksom, nu får det bli lugnt. Och andra har sagt: ja, men det är ingen fara, han blir snart som oss andra. Ja, men det är det som är det farliga. Det skulle vara så istället att de nyfrälsta sa: ja, men bli som mig istället. Att vaka. Inte att vara rädd. Jag tror att kommer Jesus, är jag klar, är jag färdig. Alltså, det handlar inte om en rädslosituation. Det handlar om att leva ett liv som kristen i en relation. Därför att när jag lever i en relation med Jesus, när hjärta och hjärna är kopplat uppåt, så är jag inte rädd för att han ska komma tillbaks. Jag är inte rädd för domen. Jag har en längtan som driver mig. Jag menar, fråga vilken nyfrälst som helst. De är inte rädda för Jesus. De bara älskar honom. Och de bara har en naturlig relation. Sen finns det då naturligtvis ofrälsta människor. Människor som inte tror på Jesus. Av olika orsaker. Och ursäkterna att inte bli en kristen, de tar aldrig slut, mina vänner. Jag kan inte säga att jag har hört alla ursäkter för att inte bli en kristen. Och kommer förmodligen aldrig att höra det. Därför att det finns alltid nya ursäkter för att avstå från att bli kristen. Jag tror ytterst, och det är min teori, att det handlar om rädsla och osäkerhet. En rädsla och en osäkerhet att ge sig in på det nya området. Det här är jättemänskligt. Om jag säger till någon här att imorgon ska du flytta till Australien och börja ett nytt jobb. De flesta kommer titta på mig som att det vore klok. Och de flesta kommer vägra. Man kanske inte kan språket. Och man vet kanske inte vad man ska göra. Och flytta till ända till Australien. Där finns det bara ormar och känguru. Och allt annat som man inte förstår. Alltså det är klart det finns en oro och en rädsla för detta. Men det kan också vara så att jag byter jobb. Jag byter skola. Jag ska flytta. Hur ska det här lösa sig? Hur ska det här gå? Hur ska det bli nu? Varför är människor rädda för att flyga? Ja, det är så enkelt som att man har ingen kontroll. Det är någon annan som har kontrollen där framme när jag sitter 10 000 meter upp i luften. Samtidigt så tänker jag att jag skulle inte vilja vara kapten 10 000 meter upp i luften. För att skulle jag ta över rodret till ett flygplan så skulle vi gå ner ganska fort. Då känns det tryggt att det finns en nykter och fräsch kapten som styr. Vilket de inte har varit alla gånger. Men det handlar om en osäkerhet och det handlar om en otrygghet, tror jag. För att annars så skulle ju alla människor säga ja till Jesus på stående fot. Låter det vara osagt. Vi ska alldeles strax sluta och fira nattvard tillsammans. Men jag har ett litet citat som jag använt några gånger. Eller en fråga. Ett påstående. Och det är så här. Om du väljer att bli en kristen och en dag vid livets slut så visar det sig att allt var bara en bluff. med kristendomen, vad har du då förlorat? Om det var en bluff. Den enda konsekvensen blev av bluffen att du levde ett lyckligare liv. Men du förlorade ingenting. Om du väljer att inte bli en kristen och vid livets slut visade sig att kristendomen var en sanning, vad har du då förlorat? Om du väljer att bli en kristen och en dag vid livets slut visade sig att kristendomen var en sanning, vad vann du då? Vi ska läsa ett sista bibelställe ifrån Jesaja kapitel 65. Det är vers 17-19. Och det här är profeten Jesajas ord ifrån Herren. Då säger han så här. Så säger Herren. Nu skapar jag en ny himmel och en ny jord. Det som varit ska man inte mer minnas. Inte längre tänka på. Nej, gläd er och jubla för evigt över det som jag skapar. Jag skapar om Jerusalem till jubel och dess folk till glädje. Jag ska jubla över Jerusalem och glädjas över mitt folk. Där ska inte höras mer gråt och klagan. Profeten Jesajas ord var en beskrivning av hur det en gång kommer att se ut när Jesus har kommit tillbaks. De här orden finns också om man läser vidare i Uppenbarelseboken. En dag så blir det en ny jord, en ny himmel. Det blir ett liv för dem som har valt så. Utan gråt, utan sjukdom, utan elände. Det blir en dag, det blir ett liv med bara glädje och ljus. Det är vinsten att vara en kristen i det långa loppet. Valet är fritt för var och en. Och frågan är återigen, vad förlorar du och jag att leva som kristna? Och kristendomen vore en bluff och jag bara blir jord och mull den dagen jag dör. Om det är slut, vad förlorade jag? Ja, inget alls. Vi ska fira nattvard tillsammans nu. Och nattvarden instiftades ju, om man använder det ordet, till minne av Jesus. Så här säger Bibeln. Den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sade: detta är min kropp som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig. Ty så ofta ni äter detta bröd och dricker av denna bägare, förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. När vi firar nattvard så gör vi det utifrån din och min tro på Jesus. Vi frågar inte efter kyrkotillhörighet och medlemskap. Alla som vill får fira nattvard tillsammans med oss i vår församling. Den enda grundkriteriet är att vi delar en tro på Jesus Kristus. Sen spelar kyrkotillhörigheten ingen roll överhuvudtaget. Det är för att det inte är det som tar oss till himlen. Det är tron på Jesus Kristus. Så att när vi gör den här måltiden tillsammans så är det en måltid av systrar och bröder tillsammans. Var vi än befinner oss i livet och var vi än är. Vem är det? Så att låt det här få vara en glädjemåltid i att Jesus dog för dig. Har du blivit en kristen är dina synder förlåtna när du ber om dem. Har du inte blivit en kristen så tar det ungefär en halv minut att bli det. Och kom ihåg att en dag kommer Jesus tillbaks. Har du sagt ditt ja till honom så kommer han hämta dig. Har du inte sagt ditt ja än, så kan du fundera på det. Och vad har du att förlora på att säga ja till Jesus? Ska vi fira en härlig nattvard tillsammans, var och en. Och vi har ingen ordning i hur man går. Vill man gå från sista bänk, första bänk? Vi har... Man kan, vissa vill sitta kvar lite längre.
Som din Because